Jag ska ta upp en aspekt av Guds verk med oss personligen och med sitt folk och med världen som inte så rolig, men som jag tror är en sån där grundläggande tanke som finns i hela Bibeln. Det finns en röd tråd genom hela Guds ord. Och det är något som är svårt för oss människor att omsätta i praktiken, därför att det strider helt och hållet mot vår mänskliga natur och tänkande. Jag upplever att det här som jag ska dela med er är någonting som Gud vill påminna oss om, och som inte bara påminnas om utan hjälpa oss att välkomna det både i vårt liv personligen, i församlingslivet, i överhuvudtaget i det som vi befinner oss i just nu. Eller inte bara i det som vi befinner oss just nu i. Jag ska beskriva lite profeten Jeremias tjänst och vad är det som han gjorde och vilket budskap hade han till Guds folk. I kapitel 1 och vers 10 så säger Gud till Jeremia, han var ganska ung. Han säger till honom att han kallar honom, och så beskriver han hans arbete eller budskap. Han säger, du ska rycka och plantera, du ska riva ner och bygga upp. Om jag inte minns fel så förra gången talade jag om det här att påskens budskap bland annat är Guds heliga krig för att erövra oss som det territorium som tillhör honom. När Israel skulle gå in i löftets landet så förde Gud ett heligt krig mot allt som fanns där i landet av folk som inte skulle finnas där helt enkelt. Och det finns ett heligt krig som Gud gör i våra liv också. Om jag är en tomt att uttrycka mig så, eller en property, en plats som Gud vill bo i, och det påstår han att vi är skapade till hans avbild och vi är ett tempel för honom, han vill bo i oss. Så är vi väl medvetna allihopa att ingen av oss är, om jag ska uttrycka mig lite banalt, ingen av oss är en ren tomt där du kan allt i ordning så att bara sätta sig och bo där. Utan det finns saker som behöver rivas ner och byggas upp, som behöver ryckas bort för att något annat ska planteras. Och jag vill då börja med det här, hur viktigt det är i Guds ord om att se att allt vad Gud gör när det gäller hans rike, när det gäller hans församling, det finns ett mönster efter vilket Gud vill att hans folk ska leva för att vi som Guds folk ska kunna vara den boning som Gud vill vistas i och bo i. Och då ska jag ta två exempel bara på det och hur viktigt det är att följa det. I andra Moseboken 26, när de går ut ur Egypten, så säger Herren till Mose att han ska bygga ett tabernakel. En enkel tempel faktiskt som de kunde ta med och sätta upp och ta ner när det behövdes. Gud ville helt enkelt att de ska vara ett vandrande folk och inte fastna i något. Och då säger han till honom så här 26:30. Han säger att, ska jag fortfarande titta på dig? Han säger så här till Mose. Sätt sedan upp tabernaklet som det ska vara, så som det har visats för dig på berget. Okej. Så jag letar efter lägenhet just nu, eller Gud letar åt oss. Vi gör i stort sett ingenting. Men vi har vår önskan hur vi ska bo. Gud har en önskan hur han vill bo, eller hur? Och när han tog Mose till berget, då sa han till Mose, så här och så här vill jag att ni ska bygga om ni vill att jag ska bo bland er. Okej. Gud har väldigt bestämda tankar om sitt boende. En av dem, det här är parentes, en av dem som jag gillar väldigt mycket är att han sa till Israels barn bland annat, bland allt utrustning som de skulle ha, så skulle de ha en liten spade, en pinne. Och så säger han, när du är nödig och behöver göra det där, så ska du gå utanför lägret och så ska du gräva en liten grop och sen täcka det. Så Gud ville inte att de skulle göra det där behovet, att inte uttrycka mig på ren svenska nu här. Han ville inte att de skulle göra det i lägret utan utanför lägret. Och så säger han, därför att jag, Herren din Gud, vandrar bland er. Då ska jag våga nu på grekiska säga, Gud säger med andra ord, jag vill inte ha något skit i lägret. För att om jag som är helig ska bo bland er, då måste det vara rent. Då är det första. Det andra är då att i kapitel 39 så står det skrivet så här. De gjorde det här tabernaklet och allt vad han sa. Och då står det skrivet så här. Så Gud gav befallning. Det fanns ledarna som skulle se till att det ordnas, byggs. Och i 39, kapitel 39, andra Moseboken 42-43 står det skrivet. Så som Herren hade befallt Mose hade Israels barn i allt utför hela arbetet. Nu låt mig bara säga så här. Om ni läser texterna hur de skulle göra tabernaklet. Jag måste erkänna när jag läser just nu genom Moseböcker bland annat. Jag orkar inte läsa alla detaljer. Alla hål på draperier där och alla färger och allt möjligt. Men uppenbarligen var det väldigt viktigt för honom. Och nu när de har gjort allt detta så står det skrivet att de har gjort så. Då fanns en liten sak kvar. Mose inspekterade hela arbetet och se, de hade utfört det så som Herren hade befallt. Så hade de gjort och Mose välsignade det. Okej, får jag säga nu första slutsatsen efter det korta. Om vi vill ha Guds välsignelse, så måste vi hålla oss till alla aspekter som han säger till oss om hans boning. Okej, går vi vidare. I Hesekiel 43 har vi en annan sak. Och det är att när templet nu skulle byggas. Och då låt mig få bara säga, templet var aldrig Guds vilja. Men Gud är nådig och barmhärtig. Det betyder inte att vi kan göra hur som helst. Och så är Gud alltid nådig och barmhärtig. Utan det betyder att han förbarmar sig när han ser hjärtan som är brinnande efter honom. Även om de inte har fulla förståelsen av vad han vill göra. I 43:10 så sänder Gud Hesekiel nu till Israels folk och säger så här. Men du människobarn, förkunna nu för Israels hus om detta tempel. Och lyssna nu på de här orden, det är konstigt lite grann. Så att de skäms för sina synder. Okej, låt mig få bara innan jag går vidare säga hur jag upplever de här orden. I och med det Guds boning så vill Gud att man ska följa dem. Och då säger Herren, gå nu och beskriv min originella tanke. Och de kommer att skämmas och då talar han till dem i en situation när de börjar vika ifrån originella tanken. Och då säger han, hör mig, om de skäms då när de ser mitt ursprungliga tanke och deras praxis. Först då, säger Herren, ska du tala till dem vidare. Låt dem mäta byggnadsverket. När man mäter någonting då är det uppenbart att Gud upplever att vi inte lever efter de måtten. Om de då skäms för allt som de har gjort, så upplys dem och beskriv för deras ögon templets plan och alltihop. Så, i korta drag så skulle jag våga påstå så här, eller säga så här. En profettjänst går ut på två saker. Det är att ständigt och jämt påminna Guds folk om Guds originella tanken. Och om Guds villkor för att byggnaden ska vara hans boning. Och det andra är att hjälpa folket att se om man följer det eller inte. Okej. Om då folket upplever, men vi har missat vissa saker, vi måste tillbaka till det. Då säger Gud, då ska jag leda dem vidare och välsigna dem vidare. Men om folket tycker att det är okej, så där, då kommer Gud inte att tala ett enda ord mer. Får jag säga nu ärligt och uppriktigt så här. När jag ser dagens kristendom här i Sverige och lite runt om i världen, så är det uppenbart att Gud finns väldigt lite i våra kyrkor idag. Vad är orsaken? Troligtvis den att vi har glidit ifrån originella tanken. Och låt mig få se, nu gå vidare och visa på vilken är Guds största problem när det kommer till det här. Vi sjunger en sång och jag tänkte nästan att vi skulle sjungit före predikan, men vi kanske orkar sjunga efteråt. Zakaria 4:6 säger: icke genom någon människans styrka utan genom min kraft, säger Herren, ska det ske. Okej, vänner, jag är ingen djup filosof när jag säger så här. Om vi ser på världen, på vårt samhälle idag, allt byggs på den kraften som människa har i sig. Och det är inte så dumt. Gud har skapat människa till sin avbild. Men det finns en aspekt som vi har svårt med, och det är aspekten att vara totalt beroende av Gud. Låt mig få säga nu så här, så att det inte blir någon missuppfattning här. Jag är övertygad att Gud har fördragsamhet med väldigt mycket fel som vi gör i våra liv, både som personer och som församlingar och som Guds folk. Han har det. Detta innebär inte att han har övergett sina principer. Det innebär att vi så småningom måste komma tillbaka till det som han står för. Och det är det här som går igenom hela Bibeln. Icke genom någon människans styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Jesus säger också i Johannes 15:5: ni kan ingenting göra utan mig. Amen, Jesus, vet du vad? Får vi bara säga till dig, vi kan faktiskt det. Vi kan ha en gudstjänst här i Skogakyrkan utan att fråga dig. Vi kommer att köra det väldigt bra. Som en pastor sa, eller inte pastor, han sa så här: även om Gud var död så skulle många kyrkor fortsätta att leva. Och dyker inte Gud så fixar vi någonting ändå. Okej, så Jesus påstår att vi kan inte göra något utan honom. Okej, vad betyder det praktiskt? Jo, det betyder samma sak som det som Gud praktiserade med Israel. Från första sekunden när han drog dem ut ur Egypten. Först gjorde han någonting som de aldrig kunde prestera. Det vill säga han befriade dem från en fiende som är oändligt många gånger starkare än dem. Egyptierna var så mycket starkare än Israel att de hade ingen chans att bli fria. Okej, låt mig få säga dem. Synden är så mycket starkare än människa att det finns ingen chans för någon av oss att sätta oss fria från synden om vi inte lägger vår förtröstan på korset helt och hållet. Okej, får jag nu vara igen lite provokativ? Eller provokativ? Nej, jag ska inte vara provokativ, jag ska predika Guds ord där. Vi har i våra församlingar idag överallt, vi har medlemmar och folk som aldrig mött korset kanske. Aldrig kommit till sin desperata behov av att bli frälsta på ett sätt som bara Jesus kan frälsa. Och då har vi en mängd människor överallt i våra församlingar bland Guds folk som inte förstår vad Guds kraft är. Varför? Därför att vi inte förstår vad vår svaghet är. Okej. Mår ni bra? Bra, okej. Jag mår också nästan bra. Då vill jag gå vidare bara och nämna två saker. Hur Gud från första stunden när han tog dem ut ur Egypten, hela deras vandring genom öken hade ett syfte. Han testade hela tiden deras förtröstan på honom. Låt mig bara måla några situationer. Bara några dagar efter att de kom ut ur Egypten såg Gud dela på Röda havet. De såg under som vi kan inte ens föreställa oss. De gick på torr mark mitt på havets botten. Och några tvivlar på det. Det var en sån där liberal teolog som undervisade i söndagsskola och när han talade, eller på skolan, och när han talade om det, då sa han till eleverna: hörni, ni ska inte vara för exalterade, för att det där var inte riktigt så torrt, utan det var vatten upp till knäna så de kunde bara gå över. Och det var en elev som ropade halleluja, Gud är stor liksom. Och han, läraren, blev lite irriterad liksom. Och då sa han, har jag inte sagt att det var bara kanske till knä och vatten? Jo, men det är därför jag ropar halleluja. Tänk att hela egyptiska armén kunde dränkas i så lite vatten. Så det är liksom hur man än vrider och vänder på det, så är Gud allsmäktig. Okej, det som Gud gör är hela tiden. Så tänk, när de kommer ut ur Egypten, de har inte vatten att dricka. Då börjar de knota och protestera. De glömmer vad Gud har gjort. Och varför gör Gud de 3 dagar utan vatten? De säger, du har dragit oss ut hit för att döda oss i öken. Och snälla någon, om man vill ha dem döda så skulle egyptierna göra det jobbet mycket bättre. Varför gör han det? Han vill testa deras beroende av honom och tillit till honom. Nästa händelse, samma sak. Bibeln säger han prövade deras hjärta i den aspekten om de kan verkligen lita på honom. Tror ni att Gud är annorlunda idag? Nej. Nej. Samma princip gäller genom hela Guds ord. Då ska jag nämna två texter. Första är i andra krönikaboken 20 och verserna 2-3. Och egentligen, det är mycket känd text, men låt mig få bara snabbt läsa det. Det är texten när Israels barn är totalt omringade av fienden. Och när de tittar på hur mycket fienden är runt omkring, då blir de förskräckta. Står skrivet så här. Sedan kommer abiterna och alla de andra. En stor skara, vers 2, kommer mot dig från landet på andra sidan havet, säger de till Josafat, kungen från Aram. De är i Hasason Tamar, det vill säga en gedi, ni som var i Israel vet hur det ser ut. Då greps Josafat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga Herren och utlysa en fasta över hela Israel. Okej, låt mig bara säga så här. Det finns ett enkelt mönster. När omständigheterna är för svåra för oss, om de förorsakar en hjälplöshet i oss, då finns det bara ett håll åt vilket Gud vill att vi ska gå. Och det är till honom själv. Och här börjar problemet. Därför att vi många gånger har våra idéer vem vi ska gå till. De var totalt hjälplösa här. När de var hjälplösa, vad gör de? De uttrycker sitt totala beroende av Gud genom att gå på knä, fastar och säger, griper inte du in nu, så är det ute med oss. Vad gör Gud? Han grep in, och ni kan läsa i verserna 20-23, att de behövde knappt göra något. De fick idén från Gud att de ska lovsjunga. Vilken armé går i krig med att lovsjunga? Jag bara dårar. Men när Guds dårskap är på gång, den är mycket starkare än världens visdom. När Guds folks svaghet är på gång, då är Guds folks svaghet mycket starkare än världens kraft och styrka. Så de gick och Gud grep in i en situation som till synes var totalt omöjlig. Vänner, jag predikar till mig själv därför att jag vet vad vi två går igenom just nu. Det är totalt omöjligt. Jag försöker med min lilla hjärna se Guds lösning om 2 månader för oss. Jag ser ingenting. Ingenting. Jag är väldigt frestad att sträcka mig till den ena människa, till den andra människa. Jag är väldigt frestad att gå till folk och fråga, har inte du någon lösning? Min fru är lite tokigare. Hon säger, låt oss bara se vad han kommer att göra. Okej, det är det första situationen. Vi har en annan situation nu som är raka motsatsen, och det är det här som vi måste se. I Josuas bok kapitel 7, så precis när de när de är på gång att gå in i, eller de är inne i landet, så kommer till en konflikt. Och det är nu, de är vid Jeriko där. Och ska vi se, ja, i vers 3, då har Josua skickat några spejare och de ser den liten plats som heter Ai. Och när de kom tillbaka till Josua sade de till honom: hela folket behöver inte dra upp. Låt 2000 eller 3000 gå dit upp och inta Ai. Du behöver inte låta allt folket trötta ut sig med att gå dit, för de är inte många. Här är den frestelsen. Varje gång när omständigheterna enligt vårt resonemang är inte så utmanande, så tenderar vi att minska måttet av vårt förtroende och beroendet av Gud. Vad är det som ändrade på Sveriges frikyrkodynamiken som för 100 år sedan, eller bara 60-70 år sedan, såg under på varenda gudstjänst, omvändelse på varenda gudstjänst? Vad är det som har skett? Det som har skett är att vi har minskat måttet av vårt beroende av Gud. Varje gång vi tycker att vi faktiskt kan handskas med omständigheter, så står Gud vid sidan av och är bunden i sina händer att göra något. Och det här är en förskräcklig princip. Det är klart att vi kan inte ropa efter bröd till Gud att göra ett under när vi har bröd. Jag har förresten ett par vänner, Göran och Anne Stålhammar, några känner till dem. När de berättade för kanske 35-40 år sedan, det finns även här folk som behöver under, som de hade bara lite mjöl hemma och inget annat. Hon började baka och deget tog aldrig slut. Det bara växte och växte och växte. Hon gick och köpte lite kastruller för de pengar som hon hade kvar. Och när sista kastrullen var fylld med deg, då slutade undret. I Sverige. Fantastiskt. Det finns under. Men det syns av människor som minskar inte sitt beroende av Gud. Och det tråkiga är att när vi inte bejakar den här principen, då måste Gud tillåta oss att komma in i situationer som till sist producerar ett beroende av honom, som han skulle så gärna vilja att den skulle finnas även innan vi kommer i svåra situationer. Men Gud, hur ska vi ropa till dig nu om någonting när vi hade så bra? Jo, men det behöver inte vara en motsvarighet. Vi kan faktiskt be Gud om att behålla i våra hjärtan en attityd av beroendet. Även om vi har alla resurser till förfogande som kan lösa situationer på en timme eller på 2 sekunder. Men den sekunden när vi förlorar känslan för beroendet, då plötsligt låter Gud alla resurser misslyckas. Därför att han är en svartsjuk Gud. Jag menar, om mina barn, jag har sagt det många gånger, om mina barn skulle springa till grannen för att fråga om de får frukost, jag skulle bli galen. Delvis därför att jag har fortfarande något i kylskåpet. Men delvis därför att om jag vet att jag inte har det, så skulle jag först vilja ropa till Gud om ett under. Sen har jag inga problem om Gud använder min granne. Jag nämnde det så många gånger, jag ska nämna det en gång till bara, hur jag blev tillrättavisad när det gäller det här saken. Många år sedan när en broder i Linköpings trakter, Gud välsignade honom på ett sätt, underbart sätt. Vi bad därför hans åken och han fick dubbel skörd och allt möjligt. Och fick tvillingar också det året, det har ni hört många. Så jag ska inte gå in på det. Han kom en dag med kuvert och då efter allt detta som hände sa: det här är välsignelse till dig och din familj. Och välsignat oss flera gånger. Det gick en tid därefter och vi skulle träffas igen. Och när jag ser att han kommer så går min blick först på hans hand och inte på hans ansikte. Och jag vet varför. Därför att jag hade tillit till att han ska välsigna mig en gång till. Och jag skämdes något så fruktansvärt. Jag sa bara, Gud, förlåt mig. Förlåt mig att min förtröstan och mitt beroende börjar glida ifrån dig själv till en människa. Ja, men Gud använder människor. Jo, Gud använder människor endast då när vi inte litar på människor. Den sekunden mitt tillit och beroende glider ifrån Gud till en människa, så kommer Gud att låta mitt tillit och beroende komma på skam. Därför att han vill inte att människan ska vara beroende av någon annan än honom. Okej, nu går vi vidare till Jeremia. Och jag läser från kapitel 2. Och läser verserna 5-37. Där är en situation då igen, en nödsituation i Israel. Och Israels barn, de, ni ska få se varför Jeremia talar där, så får ni själva dra slutsatsen, vad hände bland Israels barn. Han säger så här, Jeremia, till dem till i 35 och vidare. Först går han till ett samtal med dem, Jeremia, och så säger de, vi har inte syndat, vi har gjort rätt. Och så säger Jeremia till dem, eller Gud säger, du, eftersom du säger, jag har inte syndat, varför far du än hit än dit för att ta en annan väg? Du blir besviken på Egypten, liksom du blev besviken på Assyrien. Också därifrån måste du gå din väg med händerna på huvudet. För Herren förkastar dem som du litar till. Du får ingen framgång genom dem. Behöver jag läsa en gång till den här texten? Det var här om natten när jag vaknade som den här texten bara lyste för mina ögon. Det som Gud säger till dem, det är först och främst det här. Du hävdar din oskyldighet inför Gud och att dina vägar är rätta. Så går du hit och dit och letar efter mänsklig hjälp, förtvivlad i din vaneföreställningen att de kan hjälpa dig. Och så säger Jeremia, jag har tittat i grundtexten varenda ord, så säger Jeremia, varför byter du kursen så lättsamt? Jag har visat dig kursen, varför byter du den så lättsamt? Och så säger Herren vidare, jag har förkastat, du har haft flera felaktiga försök och jag förkastar de här som du litar på, dina allierade. Ingen framgång kommer du att få genom dem. Jag menar, det här är Herrens folk. Herren har svurit i sitt förbund med dem att han ska vara deras ledare, att han ska vara deras allt. Han som inte kan ljuga. Hur känns det för en allsmäktig Gud som inte kan ljuga och som inte har något annat än nitälskans för sitt folk, när hans folk väljer att sätta sin förtröstan till en människa och till något annat? Och Herren säger, ingenting av detta kommer att lyckas dig. Därför att du har bytt kursen som jag har haft för dig och det som jag vill fortsätta med. Då har vi två exempel här som är totalt sjuka. Jag ska säga till er, när jag läser Jeremia eller när en sekulär sociolog eller psykolog skulle läsa Jeremia, han skulle absolut klassa Jeremia bland schizofrena. Absolut. I kapitel 21 så är det så här. Nu är Israel under hot av Nebukadnessar. Och Gud säger till Israels barn så här. Nu finns bakgrund till det. Han säger till dem, gå och säg till Sitkia kungen att de ska åka med Nebukadnessar till Babylon. Och de som gör det, de kommer att överleva och de kommer att få liv. Nu när profeten kommer till Guds eget folk och säger, underordna dig fienden, så självklart är det inte med huvudet lätt att acceptera det Gud som talar. Du har ju valt Jerusalem. Du har sagt att det är din boning. Och nu vill du säga till oss att vi ska gå till Babylon för att leva. Om vi stannar i staden som är din boning kommer vi att dö. Vad är det du pratar om? Men Gud vet varför han säger att de ska lämna staden som ska vara som är deras boning. Därför att de har förvaltat denna stad till horhuset. Och han säger, ni spiller blodet, ni gör allt orättfärdigt. Och säger Herren, nu när ni går till Babylon, 70 år ska ni vara där för att landet ska få sina sabbater som ni inte respekterade. Och vad betyder det att inte respektera sabbaten? Det betyder att man inte litar på Gud på sabbaten utan går och gör verk så som man gör på varje dag. Beroendet av Gud påtrampas hela tiden. Och Gud säger, jag måste låta er drivas till fångenskap för att landet ska få sin vila. Och ni som följer dit, ni kommer att få ett liv. Och jag kommer efter 70 år återvända och rädda er och ta er tillbaka. Visst vill de inte lyssna på det. Sitkia kommer i ett kapitel, det kapitel 30 eller 27, 12. Han kommer, kungen, i hemlighet till Jeremia och säger, säg nu till mig vad Gud verkligen säger. Puh, Jeremia, kan inte du vara lite empatisk? Kan inte du se hur kungen vädjar till dig? Vet ni vad Jeremia säger? Om du inte går till Babylon så kommer du att dö. Amen, snälla människa. Och han lyssnar inte på honom. Sen kommer, och de som går till Babylon, de överlever. Nu är det intressant. Så, hör mig, första budskapet är, gå till Babylon, ni kommer att leva. Nu kommer en annan grupp i kapitel 43, och de är väldigt fromma också. De säger så här till Jeremia, de sa till honom, låt Herren din Gud tala i vers 3. Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå, vad vi ska göra. Jeremia sa, okej, jag ska fråga Herren, kom tillbaka till mig. De kommer tillbaka till honom och i verserna, ska vi se, 5 och 6, så står det skrivet så här. Då sa han till honom, till dem, eller när han sa att de ska inte gå till, de vill gå till Egypten, va? Och då säger de sa till Jeremia, Herren ska vara sant trofast vittne mot oss allt. De svär att de ska lyssna vad Gud säger. 3 dagar senare, vers 7, kommer de, och jag ska bara gå snabbt genom det. Och Jeremia säger till dem, ni ska inte gå till Egypten, för att om ni går till Egypten så kommer ni att dö. Varför säger han det till dem? Därför att han ser att beroendet av en annan makt och kraft förutom Gud själv har kommit in i deras hjärta. Och Jeremia vet det genom uppenbarelse. De är ute efter det. Och säger, gå inte till Egypten. Vet ni vad de säger till honom? De säger till honom, du ljuger. Och vi tänker inte lyssna på dig. Vi gör precis vad vi vill göra. Och då säger Jeremia, varsågod och gör det. Okej, vad är Jeremias budskap? Vad är Jeremias tjänst? Hans tjänst är att varje gång när han ser att beroendet av Gud vill bytas ut till något annat, att slå sönder det beroendet. Jag är Herren. Ingen annan. Och Gud är svartsju Gud. Här står jag som kanske begriper mig inte mer än 0,5% om jag begriper mig än så mycket på vem Gud är. Men en sak ser jag, kanske i dimljuset, men ändå klarare och klarare. Den här vägen kan vi aldrig undgå. Det är Guds väg. Varför? Därför att endast genom vårt totala beroende till Gud och av Gud förhärligas hans namn utan att något annat namn blandas in. Då är det så att jag vill bara nämna nu som slutsats, tack och lov, 35 minuter. Vad är lösningen i det här? Lösningen är 5 punkter, halleluja. Nu kommer jag på systematisk teologi. Det första. Jesus säger att hans rike är inte av denna värld. Och att sättet på vilket Gud bygger sitt rike är helt annorlunda än i världen. Johannes 18:36 och Matteus 20:20-26. Förstår vi att församlingen är något annat än vanliga mänskliga institutioner? Församlingen är Guds rike, det första. Det andra är, Gud är den som väljer lösningar. Gud är den som använder vem han vill, hur han vill. Det enda som han vill är att vi är beroende av honom. Det är andra principen. Tredje principen är att han har lovat när vi går genom olika processer i Jesaja 30 och vers 21 att vi behöver inte slå, som Paulus säger, boxas i vinden, utan vi kan faktiskt vara ledda av honom. Och han säger, och du ska höra bakom dig en röst som säger, här är vägen, gå den. Tredje punkt. Fjärde punkten är då att inte stressa utan vänta på Gud. Och häromdagen fick jag en fantastisk vers som jag blev så uppmuntrad av. I Jobs bok, och om någon har Bibeln nu här och det här låter annorlunda, så skulle jag be dig att läsa det. Jobs bok kapitel 35. Så läser vi i vers 14, och jag hoppas att det är samma här. Vi läser i vers 14 så här. Även när du säger att du inte ser honom, Gud, ligger din sak inför honom och du bör vänta på honom. Det är precis som i Bibeln. Jag blev så otroligt uppmuntrad av det här verset. Kan jag fråga nu? Är det några som har lagt ett bönämne inför Gud på sistone? En del. Nu talar jag i kraft av det här ordet. Det är inte jag som säger det. Det är Gud som säger det. Din sak är på hans förhandlingsbord. Du har lagt den dit, eller hur? Han har inte glömt det. Han är inte Migrationsverket. Ja, men det känns så. Jag har väntat i åratal. Det finns anledning varför väntan kan bli kortare eller längre. Men din och min sak är inför Herren. Den är där. Och Gud är inte glömsk. Han är glömsk bara i en aspekt. Vet ni vilken aspekt det är? Tack och lov. Det när det gäller våra synder. Fråga inte honom vad han gjorde med din synd som du gjorde igår. Det är förlåtet. Men när det gäller din och min sak, så har han inte glömt det. Det är där. Och så säger profeten bara, och du bör hjälpa till. Nej, du bör vänta. För att om du hjälper till, då stökar du det ordentligt. Så, sista punkten. Det är själva den som vi började med. Herren är ute efter det här som Mose behövde fatta också. Vet ni vad Mose var frestad? Tänk att Mose som såg alla dessa under. Han kom i en situation där när de skulle gå igenom öken och han vände sig till Hobab och säger, kom med oss och led oss genom öken för att du känner till öken. Du är expert för ökenvandringar. Vår underbara granne Jessica var i Marocko i 12 dagar hos en familj. Sonen i familjen är turistledaren i öken. Där behöver du verkligen vara skicklig. För när du har gått 300 meter och det är bara sant, hur vet du? Var är tecken? Jag menar, nu, jag kanske har berättat det här. Det var två män som kom vilse i öken. Och De visste inte hur de ska vända tillbaka. Så plötsligt kommer en gul taxibil mitt i öken. Och de bara undrar vad i hela världen pågår. De sätter sig i bilen, taxichauffören kör dem ut i öken och försvinner. Och de tar telefon och ringer till taxistationen och frågar: har ni någon taxi som har varit i öken? Nej, vi har sannoliken inga taxi i öken. Vem är det som var där? Det var en taxibil, det vet inte vi något om. Någon dag därefter, en av dem går till sin vän på besök och ser bilden på väggen och säger: men där är taxichauffören! Jesus var på bilden. Och den andra såg samma bild i ett annat hus hos en kristen människa. Okej. Mose var frestad att lita på människor. Och då säger Mose i andra Moseboken 33:15. Och det är det som är målet. Han bråkar med Gud. Gud säger till honom: hörde Mose, ditt folk som du har tagit ut ur Egypten, de har redan syndat. Ta hand om dem. Tänk när Gud säger till en människa, det är ditt folk. Och Mose säger: vänta Gud, har inte du sagt att det är ditt folk? Och så säger Mose bara en sak. Säger Herren: okej, ta det lugnt. Jag ska gå med dig. Och jag ska förbereda en plats för dig. Då säger Mose: om du inte går med oss, så tar vi inte ett steg härifrån. När Gud ser församlingen på knä och människan på knä utifrån totala desperata beroendet av honom, då är han inte tyst. Ser han springande ben som letar efter andra lösningar, då är han tyst igen. För en annan sak skull. Herre, jag vill tacka dig för ditt ord. Jag vill tacka dig för det du som är Gud. Obegriplig för oss som du är, men ändå inte långt borta till ett hjärta som desperat ropar efter dig. Du känner till våra situationer som vi är just nu i livet, var och en av oss. Och jag ber med hela mitt hjärta, hjälp oss. Hjälp oss. Hjälp oss, Herre, i vår frestelse att vända blicken ifrån dig till något annat. Vi ber om det i Jesu namn.